With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet, har studerat mycket förändringar av medielandskapet och vad det kan betyda på olika områden, inte minst demokratin och vår syn på demokrati. Berätta.
Om man vill spetsa till det lite grann så skulle man kunna tala om medieutvecklingen som demokratins klimatfråga. Vad jag menar med det är att det händer inte så där väldigt mycket från en dag till en annan, en vecka till en annan eller en månad till en annan, men över tid byggs en utveckling som blir svår att stoppa och som ur ett demokratiskt perspektiv är problematisk.
Vad är då bekymret? Vad är problemen med förändringarna av medielandskapet?
Alltså, den stora förändringen av medielandskapet är ju att det totala utbudet har fullständigt exploderat. Oavsett vad du är intresserad av så har möjligheterna att följa och hitta journalistik och annan information om det aldrig varit så goda som nu. Du kan välja vad du vill ta del av, när du vill ta del av det, på vilken plattform du tar del av det och var du vill ta del av det. Och det är ju jättebra ur väldigt många perspektiv. Informationsfrihet är ett centralt demokratiskt värde. Konsekvensen av detta är dock att människor måste vara väldigt mycket mer selektiva i sin medieanvändning. Man brukar tala om att ökat medieutbud leder till att människor måste vara mer selektiva. Det i sin tur leder till att deras förkunskaper, deras intressen, deras kognitiva resurser, deras socioekonomiska resurser får mycket större betydelse för vad man tar del av. Och det leder till ökade skillnader i nyhetsmedieanvändning och annan medieanvändning. Och ett sätt att fånga detta är att titta på den totala nyhetsmedieanvändningen. Och där kan vi se när vi följer utvecklingen från 80-talet fram till våra dagar att andelen som är storkonsumenter av nyhetsjournalistik, så kallad nyhetssökare eller nyhetsmediesökare, den andelen har ökat. Men andelen som knappt följer nyhetsmedierna överhuvudtaget, den har också ökat. Så det har uppstått parallella paradis, om man vill spetsa till det, mellan de som är intresserade av politik och samhälle och de som inte är det. Och där finns det då en problematik i att ojämlikheten i medieanvändning ökar, vilket får konsekvenser när det gäller människors politiska kunskaper eller kunskaper om politik och samhälle. Man kan säga att risken är stor att vi går mot en framtid med ökade kunskapsklyftor och ökade deltagandeklyftor och ökade klyftor i grundläggande verklighetsuppfattningar som går att spåra tillbaka till förändringarna av medielandskapet. Och varför är detta då ett demokratiskt problem? Jo, ett av demokratins kärnor, det är ju den politiska jämlikheten. Ojämlikheter i kunskaper, ojämlikheter i deltagande riskerar att leda till att vissa grupper blir bättre representerade än andra. Och det är ett hot mot den politiska jämlikheten.
En effekt av det du beskriver här, det är det man brukar kalla filterbubblor. Som dels att vi letar sånt som kan bekräfta våra uppfattningar, men också förstås hur sociala medier styr oss in genom olika algoritmer. Vad är dina tankar kring det?
Jag delar oron för detta, men man måste hålla isär två olika saker. Det ena är att det har blivit allt enklare för människor att söka sig till information och informationskällor som bekräftar de egna åsikterna, de egna verklighetsuppfattningarna. Och forskningen visar entydigt att vi alla föredrar information som bekräftar våra åsikter och verklighetsuppfattningar. Det andra är algoritmerna, som ju innebär att det vi exponeras för styrs av algoritmer som i sin tur bygger på de elektroniska fotspår som vi har lämnat när vi varit ute på digitala medier eller på sociala medier tidigare. Men medan selektiv exponering är någonting som vi har viss kontroll över själva, vi väljer om vi går till det mediet, vi väljer om vi läser den artikeln eller den artikeln, så är effekten av filterbubblor, av algoritmerna, oftast osynliga för oss. Om två personer som har lämnat olika elektroniska digitala fotspår baserat på sina intressen, baserat på sina politiska åsikter, båda söker på samma sak på Google exempelvis, så kommer de få olika resultat. Utan att veta vad är det vi inte får se. Så det är en form av osynlig inlåsning.
Och vad är din syn på det? Är du orolig för effekten av det? Vad är effekterna?
Alltså det finns mycket forskning som pekar på att en effekt av detta är en ökad polarisering. Inte bara när det gäller åsikter utan kanske ännu viktigare när det gäller verklighetsuppfattningar. Är du orolig för brottslighetens utveckling så leder det till en ökad sannolikhet att du söker dig till informationskällor som pekar på att den ökade brottsligheten är ett problem. Är ett stort problem. Vilket i sin tur ökar din oro. Vilket i sin tur ökar sannolikheten att du exponerar dig för mer sådan information för att bekräfta att du har rätt i din oro. Jämför det då med någon som inte är särskilt intresserad oroad av den ökade brottsligheten som söker sig till andra informationskällor. Så blir ju konsekvensen av att man får väldigt olika uppfattningar av hur stort problem är brottsligheten i Sverige. För att bara ta det som exempel. Man kan överföra detta till många andra områden. Och detta i sin tur leder ju då till en polarisering i verklighetsuppfattningar som i sin tur kan få konsekvenser för polarisering när det gäller åsikter om vad bör göras. För den som tycker att detta är ett jättestort problem, ja, då krävs ju mer kraftfulla åtgärder för att lösa problemet. Medan den som tycker att det är ett mindre problem inte ser samma behov av det. Och det finns ju också en viktig skillnad där mellan en polarisering i åsikter och en polarisering i verklighetsuppfattningar. De flesta människor förstår att vi kan ha olika åsikter när det gäller om skatterna ska höjas eller sänkas, om det ska vara vinstförbud eller inte vinstförbud i välfärden, om det ska vara mer eller mindre invandring eller vad det nu kan vara. Det är åsikter. Där förstår vi att vi har olika uppfattningar. Men när det gäller hur vi ser på verkligheten så präglas vi alla i grund och botten av tron på att det finns en verklighet. Så om du har en helt annan verklighetsbild än vad jag har, då har jag svårt att acceptera det, för då säger du att jag har fel. Och då måste jag ju säga att du har fel. Och då fastnar man lätt i debatten eller i diskussionen. Man kommer inte vidare.
Ja, för det räcker med att gå ut på sociala medier för att få just den här bilden. En väldigt hetsig, nästan aggressiv debatt, inte minst om verklighetsbilden då. Hur mår Sverige egentligen?
Ja, men jag delar det. Min bestämda uppfattning är att den konflikten kring verklighetsbilden har tilltagit. Och det bygger väldigt mycket på att det har blivit enklare för människor att selektivt söka sig till information som bekräftar de åsikter och verklighetsuppfattningar man har i kombination med en ökad politisk polarisering.
En vulgär fråga kanske, men vem vinner den här debatten? Vilken sida leder, om man får säga så?
Väldigt svårt att svara på. Vi vet egentligen inte vilken sida så att säga som har mest stöd. Och det kan ju variera beroende på vilken fråga det är. Det handlar om brottslighet, handlar om invandring, handlar om klimatpåverkan. Vad man kan säga är ju att ska man förstå åsiktsbildningens dynamik i Sverige idag så måste man titta både på de traditionella nyhetsmedierna, vilken information och verklighetsbild förmedlar dem, hur ser användningen av dem ut, och de sociala och digitala och de alternativa. Och ur det perspektivet så är det ju fortfarande så, trots att digitala, sociala och alternativa medier har blivit viktigare över tid, så är det fortfarande de traditionella nyhetsmedierna som når ut längst, som når ut till flest och som har störst förtroende. Så i den meningen kan man säga att de som torg för alternativa bilder av verkligheten, de har gynnats av utvecklingen, digitaliseringen och tillkomsten av sociala och alternativa medier. Men det är fortfarande de traditionella nyhetsmedierna som har störst betydelse i det svenska medielandskapet.
Den här aggressiva och hetsiga debatten som du beskriver här och även den här kampen om verklighetsbilden, är det någonting som är unikt för Sverige?
Nej, jag skulle säga att det är en trend i hela västvärlden, möjligen bortom det också. Vi ser det i USA, vi ser det i Tyskland, vi ser det i Sverige, vi ser det i Österrike. Och det i sig pekar ju på att ska man förstå förändringsprocesserna och vad som driver dem, så kan man inte titta på nationsspecifika egenskaper. Om liknande tendenser finns i Sverige, USA, Tyskland och Österrike, ja, men då måste förklaringen bottna i någonting som är gemensamt för dessa länder. Och då handlar det väldigt mycket om just teknikutvecklingen, av expansionen av medielandskapen, av att det har blivit enklare för människor att både konsumera och undvika olika typer av antingen traditionella nyhetsmedier eller nya alternativa medier. Du är vad du äter, fanns det ett tv-program som hette en gång i tiden. Detsamma gäller ju våran informationsdiet. Vi påverkas mer än vad vi många gånger förstår av den information vi exponeras för. Sedan är det svårt att säga exakt vilken betydelse har den här informationsbiten, den här artikeln, den nyheten. För det beror ju på helheten, och den varierar mellan oss som individer, och den varierar allt mer i och med att vi allt mer konstruerar våra egna mediedieter. Medan vi förr hade ganska likartad mediekonsumtion.
Det finns ju ganska uppmärksammade initiativ för att stoppa det man kallar fake news. Nu när SVT och några ledande morgontidningar har tagit ett sånt initiativ. Vad är dina tankar kring det? Är det en önskvärd utveckling att vi försöker styra medierna, medielandskapet?
Alltså, det är egentligen flera frågor som ligger i den. Det första handlar om fake news, och det är ett begrepp som jag ogillar starkt. Fake news är inte news. Det vi kallar fake news, det handlar om propaganda, det handlar om vinklad information, det handlar inte om nyheter. Så vi bör undvika att använda ordet fake news. Vilket då leder in till det andra. Ja, vi har ett ökat utbud av falsk och missvisande information. Vi har ett ökat utbud av partisk information. Information som styrs av en viss politisk agenda. En del av denna information är falsk. Och det blir en viktigare uppgift för de traditionella nyhetsmedia i en sån situation att faktagranska. Att kolla upp nyheter som får spridning. Stämmer det här eller inte? Det handlar inte om att styra nyhetsmedlingen, utan det handlar om att ge människor redskap att förstå vilka nyheter är värda att tro på, att ta på allvar. Vilken information är värd att tro på, att ta på allvar?
Går det överhuvudtaget att styra medielandskapet, hur det utvecklas? Eller kommer det ändå ske av sig själv? Är det ens önskvärt att styra utvecklingen?
Nej, alltså, politiken ska aldrig styra informationen. Men styra och att påverka är ju två olika saker. Ta ett uppenbart exempel. Vissa länder har stark public service, andra har det inte. Det har betydelse för den politiska kommunikationen, för demokratin. Det finns en mängd olika studier som visar att exempelvis att utbudet av nyhets- och samhällsinformation är större i länder som har public service. Som visar att kvaliteten på informationen i nyhetsförmedlingen generellt sett tenderar att vara större i public service än i kommersiella etermediebolag. Och att public service ofta har mer positiva inlärningseffekter än vad kommersiella nyheter har. Och ytterst så handlar det om ett politiskt beslut. Ska vi ha public service eller inte, och hur ska det finansieras? På vilken nivå ska finansieringen ligga? Man styr inte utvecklingen, men man påverkar utvecklingen. Och där har ju politiken, oavsett om det gäller medierna eller andra områden, en viktig uppgift att påverka samhällsutvecklingen, men utan att styra på ett sätt som begränsar demokratin. Och i det här fallet handlar det ju om informationsfrihet och yttrandefrihet.